Dödens våg, del 1, av Bo Norgren. Inläst av Mikael Ropé för Saga. Förord. Mycket av det som händer i den här boken är hämtat från verkligheten. Många av personerna finns också i verkligheten. Jag har bytt namn på er och hoppas ni ursäktar att jag har lånat er. Precis som Göran Ålund blev jag nedskickad till Phuket i slutet av januari 2005. Och precis som han blev jag den ene av två duty officers. Den stora skillnaden mellan oss är att Ålund hade ett sidouppdrag. Det hade inte jag. I verkligheten inträffade naturligtvis inga mord under arbetet som utfördes av den svenska styrkan. Bo Norgren. Del 1. Torsdagen den 20 januari 2005. När mannen kom ut i korridoren var det exakt 10 minuter kvar till midnatt, lokal tid. Rummet innanför dörren som han stängde och låste var luftkonditionerat och höll en temperatur på 26 grader. Här ute var det, trots den sena timmen, 36 grader varmt och luftfuktigheten närmade sig 100%. Korridoren var mörklagd och folktom. Från Waterfall Lounge, baren på andra sidan väggen, hördes musik. Samma evinnerliga DVD med Scorpions som snurrat i en vecka nu. Mannen fnös och gick ut på altanen där han reflexmässigt tände en cigarett som han rökte i några effektiva drag. Efter att ha dödat fimpen i golvaskoppens vita sand gick han med raska steg runt hörnet och passerade baren. Höjde vänstra handen i en hälsning till ett par arbetskamrater som satt vid ett bord alldeles innanför dörren med varsin stor öl framför sig. Han passerade genom receptionen och ner genom en av restaurangerna. Vidare förbi poolområdet och ner mot stranden. Natten var sammetsmjuk och när han kom ner till den ganska luggslitna strandpromenaden hörde han det svaga bruset från vågorna. Det pirrade till i hans kropp när han tänkte på mötet han var på väg till. Ett möte på en mörk strand med en mörk pojke som kunde göra saker med sin mun som ingen annan någonsin kommit i närheten av. Mannen passerade mellan två av de små restaurangerna och stannade inte förrän han var nere vid vattenbrynet. Runt hans fötter kilade små krabbor blixtsnabbt fram och tillbaka i sitt eviga sökande efter mat. Han sparkade av sig sandalerna, tog dem i ena handen och började gå norrut mot flygplatsen. Hans steg var lätta och känslan av förväntan värmde hans bröst inifrån. Ljuset från restaurangerna orkade bara lysa upp stranden några tiotal meter. Snart var det bara stjärnorna som vägledde honom med sina vita knappnålsstick i den svarta sammeten. Hans blick letade bara efter pojken han skulle träffa. Och därför såg han inte gestalten som likt en svartklädd vålnad gled fram ur skuggorna uppe vid träden. Fredagen den 28 januari. Göran Ålund anade anledningen när polisöverintendent Marcus Bergdahl ringde på hans mobiltelefon. Budskapet var kort och kärvt. Kommer du in till mig? Ställt som en fråga, men inte särskilt förhandlingsbart. Klockan var 2:30 och Ålund hade redan börjat stänga av sina datorer och förbereda sig på att gå hem för helgen. Lite drygt en månad tidigare hade en av de värsta naturkatastroferna någonsin drabbat länderna runt framförallt Indiska oceanen. Tsunamin med sina två flodvågor hade tagit hundratusentals människors liv och gjort ännu fler hemlösa. På några minuter förändrades tillvaron på ett dramatiskt sätt för överlevande anhöriga över hela världen. Representanter för svenska myndigheter var på plats förhållandevis snabbt, men fick ändå kritik för att det tagit för lång tid. I fokus för kritiken hamnade i första hand utrikesministern, som ansågs ha reagerat för långsamt och med allt för dålig fantasi. Svensk polis hade representanter som fanns på plats i katastrofområdet redan när flodvågorna vällde in över stränder och bungalows i Khao Lak-området i södra Thailand. Ett svenskt turistparadis som plötsligt förvandlades till helvetet på jorden.